Idag ska jag läsa ifrån Jesaja 55, där det står så här, och jag tänker läsa hela kapitlet. Kanske lite i taget, men jag ska ändå läsa hela det här kapitlet ifrån Jesaja 55. Det står så här: hör på alla ni som törstar. Kom hit till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd. Och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för inte både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte kan mätta. Hör på mig så ska ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Böj ert öra hit. Och kom till mig. Hör, ni får er själ, så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund. Ni ska få den trofasta nåd som jag lovade David. Se, honom har jag satt till ett vittne för folken. Till en förste och ledare för folken. Du ska kalla på ett folk du inte känner. Ett hedna folk som inte känner dig ska skynda till dig. För Herrens, din Guds skull, för Israels helige skull, för att han har förhärligat dig. Jag läser vidare. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren. Så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, ty han ska ge mycket förlåtelse. Mina tankar är inte era tankar, säger Gud, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som utgår från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. Med glädje ska ni dra ut, i frid ska ni föras fram. Bergen och höjderna ska brista ut i jubel inför er. Alla markens träd ska klappa i händerna. Där nu törnsnår finns ska cypresser växa upp. Där nässlor står ska myrten växa upp. Detta ska bli Herren till ära. Ett evigt tecken som inte ska utplånas. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig för att psalmistens ord som är så gammalt och skrivet för så länge sedan, ändå har så mycket att säga till oss och berätta för oss om vem du är, vad du vill och vad du önskar, och Herre, vad du förmår. Tack för att du är stor, tack för att du är mäktig. Tack för att dina ord säger oss att du har kraft att göra det inte människor kan. Och jag vill tacka dig för det. Välsigna oss och i Jesu namn. Amen. Den första delen av den här texten som Jesaja har handlar om att vi allihopa ska komma till Gud om vi törstar. Om vi är hungriga så ska vi gå dit. Och då ställer psalmisten frågan varför vi betalar pengar för det, dyra pengar för det. Och varför vi ägnar vår inkomst åt att köpa saker och ting som inte kan mätta vår hunger. När han säger kom till mig så ska du bli mättad. Och du ska få bli otörstig om du är törstig. Ibland tänker jag så här att vi har lite svårt att förstå, för den här texten, den kommer ju igen när Jesus själv står i templet och säger: kom till mig och drick. Kom till mig och ät. Alltså det finns ett gudsrike som inte är det här materiella riket, utan som är det inre riket, det andliga riket som vi människor är placerade i eller utanför, beroende på vem som är vår Herre. Och ibland är det så här att Guds folk som får i uppdrag att komma och äta och dricka hos Gud, det vill säga ta emot vad han vill ge, gå till honom, tala med honom, göra hans gärningar, gå hans väg. Vi liksom blir så upptagna med allt vi ser omkring oss att vi liksom inte är riktigt med på noterna alltid. Och det är det som psalmisten, eller som Jesaja, försöker tala om för oss, att varför går ni någon annanstans och mättar er inre människa när ni kan komma till mig, säger Gud. Och det där har jag grubblat lite på den här senaste veckan. Ibland så är det ju så här att om man är ung så kanske man spelar tv-spel 4 dygn i sträck. Och då blir man mätt på det man faktiskt har gjort de där 4 dygnen. Så när Gud kommer och vill ge oss någonting, då är vi mätta en stund. Men sen är det precis som med den här spaden som Mats visade, att det liksom blir hål i livet. Det är ingenting som tillfredsställer på sikt, utan vi har ett behov, ett inre behov av att få frid i vår själ. Och den friden, den mättnaden, det vattnet kan bara Gud ge. Och nu säger han: kom till mig och köp. Även om du inte har några pengar, materiella pengar, så har du rätt att komma till mig och du ska få vad du behöver. Det där är ju ett budskap som finns lite nu och då i Bibeln, att Gud uppmanar oss att komma till honom istället för att gå till någon annan eller gå någon annanstans. Men vi är ju människor som på något sätt läcker tro, så att ibland tror vi inte ens att Gud förmår. Inte ens fast vi har sett under ett helt liv att Gud har gjort saker, så har vi svårt att tänka på att det här har han gett mig så jag kan komma igen. För han vill ge mycket mer. Sen fortsätter den här texten och så börjar den att tala om David. Och i Apostlagärningarna så kommer det här avsnittet ifrån Jesaja 55 tillbaka. Och då hänvisas det till Jesus. Det vill säga Jesaja, han levde ju sådär en 700 år före Jesus. Och den som relaterar till Jesus i Gamla testamentet, det är kung David. Och nu säger han, eller Jesaja, nu säger han att kung David, han är ett vittnesbörd för folken om vad Gud förmår. Och nu genom kung Davids ett och den han var och kommer att bli genom Jesus, så kommer hedna folken att kallas, det vill säga vi svenskar, vi kallas in i det som Gud vill göra. Det är inte bara det judiska folket som Jesaja kände till och kung David som var deras kung, utan han visste på något sätt att kung David också var ett begrepp som handlade om att han i tidens längd också kunde inkludera Jesus i det som Gud har talat om för folken. Och det ska komma hedna folk, säger Jesaja, som ska lära känna Gud. Därför är det så att den här texten handlar inte bara om det som hände i Jesaja de där 700 åren före Jesus kom, utan den här texten handlar om oss. Och nu har vi fått uppdraget att gå till Gud med vår inre hunger och törst. Och han har lovat att släcka den. Och han menar att den törsten och den maten som vi behöver för inre människa, om vi tillfredsställer den först hos Gud, så kommer resten av vårt liv att fungera bättre och enligt Guds plan och vilja. Så här finns ett löfte om att Sverige är ett land som också får gå till Gud. Och vi som bor här, oavsett var vi kommer ifrån, så får vi gå till Gud allihopa. Och så står det i fortsättningen i den här texten att vi ska söka Herren medan han låter sig finnas och åkalla honom medan han är nära. När jag läser det där så tänker jag, jaha, han kommer inte alltid att finnas för oss. Men vi blir uppmanade att söka honom så länge han låter sig finnas. Och så länge han är nära. I Jakobs brev så står det så här. I det fjärde kapitlet och den åttonde versen så står det så här. Närma er Gud, så kommer Gud att närma sig er. Och så säger han, tvätta era syndiga händer, ni tvehågsna. Och vad betyder det då, tvehågsna? Ja, men det är lite samma sak som Jesaja börjar det här 55:e kapitlet med. Att fast Gud säger, kom till mig först, så är det som att vi människor inte kan låta bli att gå och hämta vad vi behöver någon annanstans först. Och nu säger Gud, om du närmar dig mig så kommer jag att närma mig dig. Och det ska man inte tolka som att Gud är snål på något sätt. Utan mer som att han är en gentleman som inte tränger sig på människor, utan som faktiskt gång på gång söker oss, men inte tvingar sig på någon. Utan när vi närmar oss honom, då närmar han sig oss. Men det är svårt för oss att närma oss honom när vi har en delad håg eller ett tvehågsen, som Jakob säger. Det vill säga att vi inte riktigt vet om vi närmar oss Gud helhjärtat. Nu säger Jesaja, sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Och Jakob säger, närma er Gud så kommer han att närma sig dig. Och det vill jag skicka ut. Du ska gå till Gud med din törst, din hunger, och då är det många andra saker som kommer att förändras. Och du kommer att komma in i hans plan. Och sen ska du söka honom medan han låter sig finnas, för då har han faktiskt lovat att han ska vara dig nära. Och jag tänker att gudsfolket, vi kännetecknas av att vi lever nära Gud. Det är inte en teori eller en vacker fras som vi säger, utan det är någonting som vi faktiskt menar om vi vill kalla oss Guds barn. Sen fortsätter Jesaja och säger, den ogudaktige, alltså den som inte tror, må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom. Och till vår Gud, ty han ska ge mycket förlåtelse. Behöver jag förlåtelse? Absolut. Behöver du förlåtelse? Absolut. Alltså, vi människor har ju lite svårt i tillvaron, för att vi kan liksom inte se bakom hörnen. Vi har liksom ingen aning om vart våra ord och våra gärningar tar vägen emellanåt. Ibland så menar vi gott, men det uppfattas av någon annan fel. Och då är vi tvungna att ta på oss rollen och faktiskt reda ut våra relationer. Men ibland säger man saker där man absolut inte menar någonting ont, men den som tar emot orden uppfattar det som en kränkning. Och det där behöver vi reda ut med varandra. Och så där är det också i vår relation till Gud. Vi behöver reda ut det vi säger och det vi gör emellanåt. Och då står det i den här texten att han ska ge mycket förlåtelse. Alltså inte lite, utan mycket. Alltså en människa kan säga, ja, jag förlåter dig. Men Bibeln säger att när Gud förlåter, då glömmer han. Alltså, det är att ge mycket förlåtelse. Och nu kommer något som jag gillar riktigt mycket. Då står det så här. Mina tankar, det vill säga Guds tankar, de är inte Annette Karlssons tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren Gud. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Alltså Gud, han sitter i sin härlighet och har stora planer. Han har tankar och han har vägar. Och det vi gäller, ska vi gå dem? Ska vi söka hans tankar? Eller ska vi gå vår egen väg och tänka våra egna tankar? Jag har börjat be till Gud varenda morgon. Låt mig se dina tankar och dina vägar. För mig är det ett begrepp som kallas Guds rike. Guds rike är ett annat rike än det vi ser omkring oss. Och där härskar Gud. Ibland kan man tycka att det där är jättejobbigt. Att Gud härskar, att han regerar över sitt rike. Det kan kännas lite jobbigt. Det är lite svårt för oss som lever i en demokrati där alla ska få tycka hela tiden. Men i Guds rike, där regerar Gud. Och där är det hans vilja som råder. Och därför är det hans ord som gäller. Det vill säga, det är lag. Det finns Guds rikes lagar och principer. In i våra huvuden så blir det en massa konstiga tankar när jag säger det. För då tänker vi oss en diktator som man ska buga för ända tills man går ut genom dörren. Och man måste liksom kasta sig platt för. Och man måste på något sätt bete sig på ett speciellt sätt. Men det som gör att jag inte känner mig orolig i ett sånt rike där Gud är kung och där han regerar, det är att det står i Bibeln att han är kärlek. Kärlek är ju inte bara, det är egentligen inte känslor eller vibbar, utan kärlek är respekt, det är ge tid, ge uppmärksamhet, se. Alltså det är en massa andra saker än just det här som vi kallar kärlek. Det här som vi sjunger om och det här som vi hör överallt. Det är liksom en sorts kärlek som är några vibbar som far fram. Det är inte den kärleken som Bibeln talar om. Utan Gud är kärlek, så kärleksfull så att han själv var beredd att bli människa och dö istället för Annette Karlsson på ett kors. Det är kärlek. Och därför behöver jag inte vara rädd i hans rike. Utan jag kan känna mig trygg där. Så när Gud säger, eller när Jesaja säger att Guds tankar är högre än våra tankar. Och att hans vägar är mer än våra vägar. Då är det någonting som jag skulle vilja veta. Jag vill veta. Vad är din väg, Herre? Vad är dina tankar? I psalm 139 så finns det en del av en vers som jag inte har sett på länge. Eller som jag egentligen inte har tänkt på tidigare. Det står så här att innan du var född så finns alla dina dagar upptecknade i en bok som Gud har. Och sen står det, i nästa del så står det, och hans tankar för mig är som sandkornen. Det betyder ju att Guds tankar för varje människa, varje individ, är så många och så stora. Så att om vi bara förstod en del av det, så skulle vi uppleva trygghet i det. Gud säger också i Gamla testamentet att vad han tänker för oss, det är fridens tankar. För att ge oss framtid och hopp. Så när Gud tänker så många tankar för Annette Karlsson så att de är som sandkornen. Och jag dessutom vet att han är kärleken. Han inte bara känner kärlek utan han är kärlek. Då är det faktiskt en regent som jag vill ha i mitt liv. Jag vill ha honom som herre i mitt liv. För att då säger Jesaja, kommer min inre törst, min inre längtan, mitt inre behov av frid och ro och botten och bas. Det kommer att bli tillfredsställt om jag vänder mig till Herren. Men det är otroligt med den här texten om jag fortsätter och läser. Det att liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som utgår från min mun, det vill säga Guds mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. Alltså Guds ord har sån kraft att när han sänder ut det så är avsikten att det ska ske någonting. Det ska skapas någonting genom hans ord. Och det återvänder inte till honom förrän det har skett. Och om det är så att Gud har tankar och vägar som gäller Annette Karlsson, Guds folk i allmänhet och kanske Guds folk i hela världen i synnerhet, så är det ju ändå så att Guds ord kommer att verka oavsett vad vi tycker och tänker. För han har sagt i sitt ord att det kommer inte återvända till honom utan att det har hänt det som han har sänt ut det till. Och så är det i det här Gudsriket där Gud är herre och kung, där Jesus är herre. Att de ord och de tankar och de vägar som Gud har gett, det kommer att ske. Förr eller senare, som vi sjunger i en sång, så kommer det att ske. Med glädje ska ni dra ut, i frid ska ni föras fram. Bergen och höjderna ska brista ut i jubel inför er. Alla markens träd ska klappa i händerna. Där nu törnsnår finns ska cypresser växa upp. Där nässlor står ska mytten växa upp. Detta ska bli Herren till ära, ett evigt tecken som inte kan utplånas. Det är nästan alltid så att när man läser de här texterna, både i Gamla testamentet och även när man kommer in i Nya testamentet, så är människors omvändelse till Gud, det vill säga att man vänder sig till Gud för att få sin inre törst och sin inre mättnad uppfylld. När man får till det, då sker det också någonting i naturen. Alltså naturen är kopplad till människors omvändelse. Så nu när det är så populärt i vår tid och i vårt land att prata om naturen och hållbarhet och miljö och allt det här, så är Bibeln tydlig med att naturen finns med i hans tankar och hans vägar. Men det är relaterat till att människan vänder sig till Gud. Så du kan tycka att det jag nu säger är enkelt på något sätt. Men om människor skulle omvända sig till Gud på riktigt, inte bara vara namnkristna, utan att man omvänder sig till Gud och är intresserad av hans tankar och hans vägar, så kommer det också att ge utslag i naturen och i miljön. För många år sedan så träffade jag en man som jobbade. Han var här i Stockholm Och han jobbade med att undersöka väckelsehärdar i världen. Och han berättade om ett tillfälle på södra halvklotet. På en ö där människor hade levt av fiske. Men på grund av massa miljögifter så hade de här reven runt om ön faktiskt dött ut. Och varit inte längre den hemstad som fisket behövde. Så människorna på ön började svälta. Men det fanns några troende där och de började be till Gud att han skulle gripa in. De sa inte vad han skulle göra och vad han måste göra, utan de ropade till Gud dag och natt att han skulle gripa in. Och det utbröt en, som vi brukar säga, väckelse. Nämligen att människor insåg att vi behöver vända oss till Gud. Och när de vände sig till Gud, då hände det någonting med reven. Helt plötsligt så började de blomstra igen. Så att människorna kunde börja leva av fisket. Det där tycker jag mig se i den här texten. När vi vänder oss till Gud, när vi bryr oss om att söka hans tankar och hans vägar, så påverkar det inte bara vårt inre behov, utan det påverkar också vår natur. Så därför är budskapet i världen idag: vänd dig till Gud, så kommer någonting att ske med vår miljö. Och med vårt liv. Så jag längtar efter att du ska uppleva att Gud får ge dig det du behöver. Men en förutsättning är att du vänder dig till honom. Ska vi be tillsammans? Och jag tänker så här att du ska faktiskt höra av dig på internet. Alltså till församlingens infoadress info@skärgårdskyrkan.se. Du ska höra av dig dit. Och så ska du söka kontakt med församlingen här. För du kan få inre mättnad. Och det kommer att påverka inte bara din inre människa, utan också den yttre miljö som du lever i. Så jag vill uppmana dig att ta kontakt. Och så vill jag att du ber tillsammans med mig nu. Herre, jag tackar dig för att detta fantastiska budskap om att du har makt att förvandla oss inifrån. Och att du också har tankar och vägar som inte är människors tankar och vägar, men som är så kraftfulla att det kommer inte bara att förändra våra egna liv och ge oss den djupaste frid och den frälsning vi behöver, utan det kommer också att rädda vår omgivning. Herre, jag tackar dig för att du vill välsigna mina vänner som lyssnar den här söndag förmiddagen. Jag önskar att du med din helige ande ska gå rakt in och väcka längtan och hopp. Och Herre, jag vet att du redan är aktiv och verksam. Och att du med din helige andes kraft ska frälsa människor, förvandla omständigheter. För du förmår att göra allt vad du vill, med vem du vill, när du vill. Och vi ber i Jesu namn om din kraft och välsignelse över alla som lyssnar och ser. I Jesu namn. Amen.